Medicin och hälsa. Regionala cancerrehabteamet hjälper patienterna framåt. Att arbeta med cancerrehabilitering på särskild och avancerad nivå förutsätter ett multiprofessionellt teamarbete där de mest framträdande professionerna inom cancerrehabilitering ingår. Man ska inte glömma bort att det grundläggande arbetet utförs på den vårdande kliniken. Men samtliga förutsättningar har vi här i Region Jämtland Härjedalen. Och nu ska ni få stifta bekantskap med delar av de olika professionerna i det regionala cancerrehab-teamet och höra om deras arbete.
Ja, men Lina Fredriksson, jag är arbetsterapeut i teamet. Ja, men vårt uppdrag är ju att erbjuda rehabilitering för alla som har eller har haft en cancerdiagnos där man bedömer att behovet, alltså rehabiliteringsbehovet, är större än det grundläggande behovet.
Och vad kan det grundläggande behovet vara? Är det rent mediciner och sånt där? Eller?
Ja, men grundläggande behovet är ju något man tänker att alla som får en cancerdiagnos har. Och det ska ju i första hand kunna tillgodoses av den sjukvårdspersonal man möter, alltså av läkarna och sjuksköterskorna. Och det handlar ju mycket om att få information om sin sjukdom, vilken behandling man ska få, vilka biverkningar man kan förvänta sig och egenvårdsråd kopplade till dessa.
Det är väl ungefär det, tänker jag.
Mm. Mm. Det man kan lägga till är väl, man kan säga att vi verkar på, det finns en rehab-pyramid man säger, som beskriver cancerrehabilitering, och där verkar vi då på det som är särskild och avancerad nivå av rehabilitering. De två övre lagren kan man säga. Där den översta handlar ju mycket om det här multiprofessionella teamet, medan mellannivån kan ju handla mer om att man har kontakt med en eller några enskilda professioner.
Just det. Ja. Mm. Ja, men då kommer vi till det här med professioner då. Vilka professioner ingår i teamet idag då?
Ja, men Emma Breivik, uroterapeut och sexualrådgivare. Och min roll är ju att hjälpa patienter som har besvär från blåsa, tarm, bäckenbotten och sexuella besvär. Och det är ju ganska vanligt efter cancerdiagnoser. Mm.
Ja, men som arbetsterapeut så stöttar jag många personer som har en uttalad trötthet, det vi kallar för fatig, efter sin cancersjukdom eller behandling. Och det kan handla om att, ja, men både att bedöma graden av den, men också få stöd och strategier i hur man kan hantera tröttheten i vardagen för att få den att fungera så bra som möjligt.
Ja. Det går jag några steg till andra sidan bordet här. Och här sitter
Helene Grandinsson. Jag jobbar som dietist i teamet och jag träffar och stöttar patienter som har nutritionsbesvär på grund av sin cancer eller sin behandling eller kirurgi.
Och bredvid dig så sitter
jag Anna-Karin Enghult, fysioterapeut i teamet. Jag har en kollega också, så vi är två fysioterapeuter. Och vårt uppdrag är ju att stötta patienterna under och efter cancerbehandling att vara så fysiskt aktiva som de klarar. Och att uppmuntra till det. Och det kan vara genom gruppträning eller genom individuell träning eller egen vårdsråd på olika sätt.
Mm. Du och din kollega, har ni delat upp på något sätt så ni jobbar med olika saker? Eller?
Nej, det har vi inte. Nej. Utan vi tar remiss för remiss som kommer in och den som har möjlighet just då egentligen. Just det är så det går.
Och så har vi inte det en kvar.
Och jag är Mant van den Heuvel, jag är medicinsekreterare och mitt jobb är att sköta det administrativa inom teamet.
Mm. Okay.
Nej, men jag tänker att jag träffar ju de som har behov av egentligen stöd att få vardagen att fungera oavsett orsak till det. Ja. Sen är majoriteten som kommer till oss har ju en uttalad hjärntrötthet och där kan det bli aktuellt framförallt. Men det kan ju också vara andra orsaker. Att man har kognitiv nedsättning av sin behandling eller man har saker med sig i sitt liv sedan tidigare som också gör att man har svårt att få livet att gå ihop.
Och sen gissar jag ju då, utan att kanske slå för fel, att vi några fattas. Och då tänker jag att du, Emma, tar dem då. Vad det är för professioner och vilka de är. Och sådär.
Ja, Veronica är kurator. Nordfejen och Elina Hammar, ny fysioterapeut. Och sen så är det ju vakanser fortfarande. Vi saknar läkare och psykolog.
Jaha.
Tyvärr.
Gjorde ni det för 6 år sedan också? Psykolog?
Ja, det har saknats nästan hela tiden.
Kallar ni liksom in läkare eller sådär när det behövs då? Eller klarar ni av det ni ska ändå?
Vi försöker ju samarbeta då med den vårdande kliniken när det behövs.
Samarbetar ni då med onkolog, primärvård, och är det någon andra, är det överallt?
Ja, det kan ju vara vad som helst. Vi är ju ett diagnosoberoende team, så att vi träffar ju patienter från alla kliniker, kan man säga. Det spelar ingen roll vilken cancerdiagnos det är.
Nej. Hur identifierar ni vilka patienter som behöver den här rehabiliteringen och som är liksom, har grönt ljus för att få den?
Det kommer ju remisser till oss då, antingen via vårdpersonal eller en egen remiss från patienten. Ja. Mm. Och då ska det alltid följa med en hälsoskattning för cancerrehabilitering där patienten själv har skattat sina olika symptom, hur svåra besvär man har med olika saker. Mm. Det kan vara till exempel smärta, fysisk aktivitet, trötthet, oro, ångest, äta, dricka, sexuella besvär, blåsa, tarm. Ja, det är jättemånga symptom, så att de skattar, ja, vad de behöver hjälp med. Och ibland kanske det är något som den vårdande kliniken kan hjälpa till med. Men ibland är det mer avancerade behov, och det är ju där vi kommer in.
Men när man ska göra en sån där självskattning och sitter hemma då vid datorn och letar, vart hittar man rätt, så att säga? Och det här, det låter som det är en speciell blankett och sådär, hur...
Ja, och skickar man en egen remiss till oss, då finns den blanketten, att man fyller i den i samma veva på 1177.
Okay. Och då letar man på 1177 under just cancerrehab-teamet.
Okay. Ja. Mm. Och om vårdpersonalen skickar remiss, då ska ju de se till att den är ifylld och följer med remissen.
Okay. Mm. Du sa ju det, du nämnde ju här apropå vårdförlopp då, när man kopplas in. Det är både under och efter, om jag har förstått rätt här då. Finns det någon diskrepans där kring hur tidigt ni egentligen borde komma in och hur tidigt ni faktiskt kommer in?
Nej, jag tror att vi har varit ganska generösa att ta patienter som även är under behandling. Det gör man inte på alla ställen. Nej. Men vi ser ju ibland en vinst i att vi kan påbörja stödet tidigt. Mm. Och inte först när behandlingen är avslutad, utan de faktiskt kan hjälpa till att de bibehåller förmåga under tiden också. Däremot, jag tycker ju, där kan jag ändå se att det blir en förbättring över tid, att det är färre som kommer till oss nu som har gått med besvär i många år. Det kunde vi se i början när vi startade, att då kom det patienter till oss som hade haft kvarvarande besvär efter sin behandling sedan flera år tillbaka, men inte haft någonstans att söka stöd.
Nej.
Och där tycker jag ändå att det är mer sällan i alla fall som det kommer sådana personer, utan vi kan fånga dem lite tidigare. Mm. Vad som skedde.
Finns det någon bortre gräns för när ni säger tack ska ni ha, men nu får ni klara er själva?
Nej, inte direkt. Alltså ingen formell, utan vi försöker ju alltid väga in situationen och se att är det här kopplat till cancern och cancerbehandlingen, och vilka andra faktorer finns det som påverkar. Och att utifrån det försöker vi avgöra, men är vi rätt instans eller skulle man få bättre stöd inom primärvården eller vart det nu kan vara, utifrån vart personen befinner sig.
Men det här med att det saknas en psykolog, det känns ju lite så här vitalt. Hur kan det komma sig då? Är det att är ingen som söker? Eller?
Ja, men vi har ju påtalat det här många gånger, att vi behöver en psykolog. Mm. Men de har inte lyckats rekrytera någon eller få det att funka.
Jag tänker apropå behov av vad man kan ha för besvär, så lär psykologiskt psyket ställa till det.
Absolut.
Ett besvär i det hela är ju att alla vi har ju, det är ju liksom delar av våra tjänster som vi lägger mot cancerrehab-teamet. Mm.
Är det olika mycket beroende på profession?
Ja, men lite varierande är det. Mellan 10-25% har vi. Så att alla vi jobbar ju på andra ställen och har våra anställningar där. Och sen verkar vi tillsammans i team. Och för psykologer så finns det ju inga psykologer inom den somatiska vården i vår region. Och det gör ju, tänker jag också, att det är en bidragande faktor att det är svårare att rekrytera. För att uppdraget ligger i nuläget på primärvården. Att bemanna den här delen. Okay. Ja. Och det är väl där det har blivit lite så. Den försvårande omständighet utifrån som det ser ut med det här fria vårdvalet och den delen. Att det påverkar, att primärvården är organiserad på ett annat sätt än vad specialistvården är.
Ja, just det. Ja. Ja, så det är inte så enkelt som att man bara ska skrika högre efter en psykolog så kommer det.
Nej, tyvärr inte. Är inte det.
Det kan man ju tro om man står här.
Även om vi inte vet hur mycket det faktiskt har kommunicerats till professionen. Det är väl det som vi... det är där det fastnar.
Pratar vi med vår fysio?
Ja, precis. Just det här med början, alltså när patienterna är under behandling. Där har man ju sett att det är väldigt viktigt att fysisk aktivitet kommer in tidigt under behandlingen, och när man pratar mycket nu om prehabilitering, alltså att man börjar redan innan cytostatika eller operationen sätts igång, så ska bara det spelar ingen roll, det kan räcka med 2 veckor innan, så har man, kan man undvika en del problem längre fram. Och att ja, den tron är väl, tanken är att fysisk aktivitet, fysisk träning ska vara lika självklar del som kirurgi, cytostatika, immunterapi. Framöver kommer att bli det. Mm. Men inte, där är vi inte än. Men,
nej, men det,
ja, precis. Just det. Det är så forskningen säger.
Ja. Men är ni liksom, där är, nu tänker jag så här, det är inte alla av er i teamet som alltid är inkopplat på alla patienter då heller. Nej, men pratar ni någon gång så där, har ni möten när ni pratar om alla patienter för att se om det kanske, ja men det kan ju faktiskt behövas lite Emma till den här patienten också, fast vi inte har tänkt på det.
Ja, jo, men vi har ju teamrond varannan vecka och då går vi ju igenom dels nya remisser men också ja, men patienter som vi har sedan tidigare och kollar, är det något nytt här, någon mer som behöver gå in till exempel, när är det dags att lämna över till andra eller avsluta patienten. Mm. Så att vi stämmer ju av regelbundet.
Hur många patienter ungefär är det på, liksom, på snurr eller vad man säger just nu då? 21, okej. Okay. Vad har ni för kapacitet då, tänker ni, att ha liksom på gång på en och samma gång?
Ja, det är jättesvårt att säga. Vi har väl kanske inte riktigt nått taket än, men alla vi jobbar ju ganska få procent med det här.
Mm. Jag tänker att det kan också variera mycket över tid mellan oss professioner beroende på hur många man är involverad i. Mm. Så det gör ju också att vi kan som inte säga att vi kan ha ett visst antal pågående, utan det handlar ju mer om vilka insatser vi gör på varje person.
Ja. Men ni är liksom alla lite grann bekanta med alla de här 21 då, någorlunda i alla fall. Mm, just det.
År 2019 togs beslut i hälso- och sjukvårdsledningen att införa ett diagnosoberoende cancerrehabiliteringsteam i enlighet med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Införandet möjliggjordes just genom att omfördela befintliga resurser för professioner som redan arbetar inom både öppen och sluten specialiserad vård. Och bakgrunden till teamet är just att prognoser visar att antalet som lever med en cancerdiagnos kommer att fördubblas till år 2040. Fler drabbas och många lever med sin cancer under lång tid eller får men efter sin behandling. Behovet av rehabilitering för patienter med cancer är därför stort. Resurser för cancerrehabilitering var inför införandet inte jämnt fördelade mellan områden och verksamheter inom vår region. Man såg skillnader bland annat i vilken möjlighet till rehabilitering patienter med cancer erbjöds beroende på vilket område patienten tillhör, men även beroende på vilken diagnos man hade fått.
Ja, men apropå det här med besvär då, fysiska besvär, har ni någon koll på vad det vanligaste är som ni möter? Är det fatigue, är det smärta, är det annat?
Ja, neuropatier är ju ganska vanligt. Och sen, de jag träffar är ju väldigt mycket blåsa och tarm. Problem med avföringsträngningar för avföring, trängningar för urin till exempel. Kan det vara, och sen de sexuella besvären. Mm. Erektionsbesvär, smärta vid sex, ingen lust till exempel.
Mm. Kanske inte det första man räcker upp handen och säger att man har problem med heller, även om det har hänt mycket på den fronten med öppenhet och så.
Ja, men och därför är det ju så viktigt att vi i vården frågar patienterna om det här och fångar upp det, för det finns hjälp att få.
Jag tänker att hälsoskattningen är en bra hjälp i det, ja, att kartlägga, för där finns ju frågor om alla de här delarna, så att det blir väldigt naturligt att ta med, och även för personen att se att vi är intresserade att veta. Just det. Hur det funkar även med de här bitarna.
Stödjande samtal ger ju kuratorn jättemycket. Mm. Men det är ju ingen psykologisk behandling som typ KBT eller sånt. Nej. Det skulle man ju behöva en psykolog för. Mm.
Mm. Det borde finnas liksom långvariga biverkningar av olika slag. Finns det någon särskild plan för hur man ska behandla sånt? Vet inte på rak arm vad det skulle kunna vara, kanske de problem som du jobbar med, eller kanske det här med mat.
Ja, men när det gäller bäckencancer så finns det ju ett nationellt vårdprogram, och det riktar sig ju även till primärvården, inte bara till specialistvården, för att till exempel besvär efter strålning, det kan komma många år efter behandlingen, och då har ju patienten kanske ingen kontakt med specialistvården längre, utan då är det ju viktigt att primärvården fångar upp det här och kan koppla det till att aha, dels måste man utesluta recidiv, men sen att man fångar upp att det här är nog på grund av strålningen till exempel. Så det finns jättebra riktlinjer.
Det pratas väl mer och mer om seneffekter av cancerbehandling, och att det jobbas både nationellt och sjukvårdsregionalt också för att få till struktur i hur man ska fånga de här seneffekterna. Och också behöver vi diskutera här regionalt, tänker jag, att vem ansvarar för vad. Om vi ser att det är effekter som uppstår långt senare, att ja, men, dels hur vi ska hitta dem, men också vem som är ansvarig för att ta hand om det vi hittar.
Mm. Mm. Kanske man ska nämna nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering generellt, inte bara mitt nördiga bäckencancer. Det kanske är bättre att ta med det. Jag vet inte, du får göra som du vill.
Det finns i alla fall, båda finns. Jag tänker på anhöriga, involveras de på något sätt i den här rehabiliteringen?
Jag tänkte annars att vi försöker ju att involvera dem så tillvida att vi kan bjuda med vid besök, och att det finns ju alltid möjlighet att kunna svara på frågor eller förklara och så. Mm. Sen har ju våran kurator har ju till viss del också kontakt med närstående. Vid behov, eller kan i alla fall vara hjälp att förmedla kontakt till primärvården till exempel, om man uppmärksammar att även närstående har samtalsstöd, eller behov av samtalsstöd till exempel. Mm. Nej, men jag tänker att det kan, upplever jag i alla fall, att det kan vara väldigt värdefullt att bjuda med närstående ibland, för att om man hör att det till exempel finns, men att man inte riktigt har förståelse eller för situationen eller vad det är personen går igenom, att då kunna få vara med och förklara och diskutera tillsammans.
Då kan man säga att det kanske i förlängningen kan bli något slags stöd också då för anhöriga, när man får följa med. Dels att man kanske inte hade hela bilden, men så att man kanske sliter ont med det här som händer den anhöriga också.
Ja, men det tänker jag, och att det kan bidra till att motverka konflikter och så också i familjerna, om man har förståelse. Ja, men till exempel för att den här personen har en hjärntrötthet, och att man får förstå hur yttrar den sig och vad är det som gör, och vad kan vi göra för att underlätta där hemma.
Ja, nu antar jag att den här frågan går ju bort, att det skulle vara någon skillnad i tillgång på cancerrehabilitering inom regionen. Det är väl inte, eller?
Det var väl därför teamet kom till, för att man såg att det var inte riktigt jämlikt.
Nej, beroende på vart i länet man bodde då, helt enkelt.
Eller? Ja, och vilken klinik man hörde till. Vissa kanske rutinmässigt fick träffa en neuroterapeut och vissa inte, och andra kategorier också.
Skillnad mellan diagnoser inom samma klinik har det kunnat varit. Ja, vad man har haft tillgång till.
Men alltså, de här alla klinikerna nu då, är de fullt medvetna om er, att ni är en resurs och där, så att de tänker på er direkt så här?
Vi ser ju faktiskt att det kommer mer remisser från vissa kliniker. Så att vi vill verkligen slå ett slag för att vi finns och skickar remisser.
Mm. Det är ett stort län det här. Har ni några digitala lösningar, då distansstöd på något sätt?
Ja, alltså vi jobbar ju till viss del med digitala mottagningsbesök. Lite beroende, jag tror det skiljer lite mellan oss professioner beroende på vad vi gör. Mm. Men jag själv till exempel vill gärna ha det första besöket fysiskt, men sen tycker jag det är ganska bra att följa upp via digitala besök. Men sen har vi också, jag tänker, det kan Anna-Karin få berätta mer om.
Jo, men vi har ju digital träning. Digital träningsgrupp 2 gånger i veckan. Det är väldigt uppskattat. Mm. Det är inte bara de patienter som kommer till cancerrehab-teamet, utan där kan andra cancerpatienter vara med också, som vi fångar upp på mottagning eller på avdelning. Mm. Och då kör vi digital träning. Alltså jag leder framför skärmen och de är hemma. Okay. Och tränar hos sig.
De ser inte varann, utan alla ser dig. Men
alla ser mig. Mm. Ja, alla ser apan. Ja. Så. Ja. Ja, nej, så att vi har ungefär 35 minuters träning blandat kondition, styrka. Mm. Och alla får då ett gummiband som de har och får träna med för vissa utav övningarna. Och sen på en dag i veckan så är det medicinsk yoga efteråt också.
Det jag tänkte fråga var om ni på något sätt mäter effekten av era insatser idag.
Mm. När patienter slutar så skickar vi ut enkäter och följer upp med dem. Hur nöjda är de och hur känner de att de har haft nytta av sin kontakt med oss?
Mm. Är det någonting som ni tycker fungerar särskilt bra och kontra någonting som ni skulle vilja förbättra? Är ni särskilt nöjd med någonting?
Nej, men alltså, den stora vinsten med teamet, det är ju just teamet. Alltså att vi är ett multiprofessionellt team och att vi är flera professioner som kan titta på samma problematik med olika ögon. Mm. Jag tänker att det är det som hjälper patienterna framåt.
Mm. Har ni någon sån här plan för någon vidare utveckling kring cancerrehab? Någon liksom bortre horisont som ni skulle vilja nå förutom det här med bemanning? Finns det någonting annat ni känner att ni skulle vilja...
vi har ju en roll också som konsult till vårdpersonal i på klinikerna. Mm. Och har ju arrangerat en utbildningsdag tidigare, men skulle gärna ha flera framöver. För att det här basala, det ska ju alla patienter kunna få. Och där kan ju vi stötta vårdpersonalen i det.
Jag tänker också att vi har ju haft visioner eller förhoppningar om att kunna ha mer gruppverksamhet till exempel. Mm. Men att vi har haft ett litet för lågt remissflöde för att det ska kunna vara möjligt. Att det blir, ja, men för få patienter skulle bli för lång väntetid om man skulle vänta in att man fick en grupp, en lämplig gruppsammansättning. Mm. Så det tänker jag också, att om man skulle remittera i högre grad. Vi tror ju att det finns en del patienter som inte kommer till oss, men som skulle ha behov av oss, om vi tittar liksom i nationell statistik och så, hur många man beräknar som borde ha rehabiliteringsbehov på den här nivån. Mm. Så skulle vi kunna nå fler av dem, så skulle vi också kunna ha ett annat utbud.
Just det.
I det vi erbjuder.
Mm. Avslutningsvis, lite personligare, nu kan jag ställa till er alla tre här. Finns det någonting som du önskar att fler visste om cancerrehab? Cancerrehabilitering.
Ska jag formulera mig på något fint sätt här?
Nej, men det jag tänker som är viktigt att komma ihåg är ju att cancerrehabilitering är inte en unik händelse eller en enskild insats. Utan att det är ju egentligen mängder av åtgärder som görs i vården varje dag. Mm. Och att det är väldigt nära integrerat liksom, mellan det man gör i omvårdnad och medicinska insatser är väldigt nära integrerat med rehabiliteringen. Och min upplevelse att ibland så blir det som att man pratar om cancerrehabilitering som någonting unikt och något som sker på sidan om. Medan det egentligen är väldigt nära sammanlänkat med det som vi alla gör. Mm. Även om vi som rehabprofessioner har ju våran expertis till att jobba med rehabprocessen på ett annat sätt. Mm. Så det jag tänker att man behöver komma ihåg är att man vågar ge patienten råd och man vågar fråga om de har besvär utan att behöva känna själv att jag ska vara expert på det. Mm. Utan vårdens viktigaste del är ju att fånga behovet, och sen kan man väldigt mycket, tänker jag, som kontaktsköterska eller läkare, men annars så finns det ju andra som kan stötta upp om man själv känner att ens egen kompetens inte räcker till.